Nu ska du bara lyssna, Gusten, så ska du få måndagens, kanske hela årets, absolut bästa tips nu när julen stundar. Det är i oktober och numera så börjar man ju med julklappsinköpen redan i oktober. Okej, då tänker du kanske fysiska butiker, du tänker olika typer av nätshoppar. Du bör tänka om. Tänk Tradera. Det är nämligen Sveriges största marknadsplats. Och när jag säger största så menar jag verkligen största. Dels på antal användare, det kan du ha med dig, där man köper och säljer. För det är ju hela grejen här, va. Man kan fynda bland över en miljon unika fynd. Och på Tradera.com eller i appen, ladda ner den för all del, så har de kategoriserat allting väldigt, väldigt bra. Jag som har barn, barnkläder och skor till exempel. Men också damkläder, herrkläder, hem och hushåll, hemelektronik, motor, samlarsaker och så vidare. Det som händer sen, det är ju då att det börjar en budgivning. Och det här är ju spännande, det här är ju pulsi. Vi som håller på med fotboll, ja, men vi söker ju de här kickarna, va. Och sen så betalar man och sen så får man hem sin vara. Och så lämnar man ett omdöme. Och det här är för att alla ska känna sig trygga att handla på Tradera. Och för att säljare ska kunna bli bättre så är det bra om du lämnar ett omdöme på säljaren efter avslutad affär. Hur som helst, det är så här det funkar. Så det är inga konstigheter, det är väldigt enkelt. Gå in på Tradera.com, ladda ner appen. Går vi vidare då och börjar kika lite i de här kategorierna så är jag intresserad av kläder. Och tar man då mina döttrar så har de ju olika storlekar. Ah, men då är det ju kategoriserat i storlekar om man vill. Så jag tar 158-164 som Alba har. Och vidare inne på kategorin så kan jag till exempel ta högsta pris, inklusive frakt, lägst antal bud, flest antal bud. Där ser man ju liksom vad som är hetast kanske just nu. Där vill man, om man är Thomas Wilbacher, in och grotta. Där finns en Levi's och en Gant-huvudtröja. Ligger just nu på 35 kronor, 25 bud. En svart vinterjacka från Kappahl ligger där. Lite Levi's-tischer, sånt här som barnen gillar. Man behöver inte gå någon annanstans, Gugge. En till Tradera.com. Dagens bästa tips, kanske hela årets bästa tips, Tradera. Skaffa ett konto och kom in i Tradera-världen nu när julen stundar. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 18 oktober och vi är på topp skulle jag säga. Fan vad bra jag mår förutom min lilla, lilla rostighet fysiskt. Så känner jag att jag har liv i kroppen. Det bubblar och sjuder i det här blodet. Champions League står för dörren, bra helg i ryggen. Ja, jag mår bra.
Ja, men då kanske du ska göra som jag. Satsa på dig själv, hörru. Drick grönt te, drick guarana, drick ingefära, drick kromklorid, taurin och så vidare och så vidare. Drick Celsius som en del av en varierad, aktiv och hälsosam livsstil. Då mår man bra en sån här krispig, härlig, solig måndag morgon.
Har du noterat att italiensk media har gjort det igen?
Vad? Är det Gazettan eller?
Jag tror att det är Gazettan faktiskt.
Okay.
Som har sammanfogat två ord, två namn.
Uh-huh.
Och tänkt att nu kommer det flyga. I brod.
Vänta.
I bro.
Va? Jag fattar inte.
Försök. Tänk till.
Ibra.
Ja.
Ibra är en
och.
Bror.
Nej. Ibra och.
I brod. Ibra och Olivier Giroud.
Ja.
Ibrog.
Nej, G. Ibrog.
Olivier.
Nej, Ibro. Eller då Ibrod. Alltså,
ja,
står
ja,
det med
ja,
D
ja.
På slutet.
Okej. Okay. Ah,
Gazettan har konstaterat och slagit fast att nu är ju båda stora centertankarna fit for fight. Och det passar ju väldigt bra här nu för Milan när det är dags att springa in i Champions League igen. Så då har de slagit sina kloka huvuden ihop och vad fan, här har vi ju en perfekt fusion. Ibro.
Ja.
Ibro.
Herregud. Men hela, liksom, hela inför säsongen snacket handlade ju väldigt mycket om hela och hela. Men han fick i alla fall frågan, Pioli och Paolo Maldini fick frågan, kan de på Berlusconi-vis spela tillsammans? Dubbla anfallare på topp. Alltså det är ju Berlusconi-stilen. Frågan är om inte Paolo Maldini ändå blickar tillbaka till sin tid som spelare. För han spelade i stort sett hela karriären med dubbla forwards.
Ja, det är ju fullt möjligt. Liksom,
falsk nia i Milan tror jag inte finns.
Nej. Eller det har väl funnits ett par gånger här nu mot slutet när det knappt har funnits gubbar att tillgå.
Nej.
Men vi slår i alla fall fast att Gazettan än en gång har misslyckats med ett namn-fusion-förslag här. Ibro kommer ju givetvis aldrig att lyfta. Noterar också slagkraftiga banderoller från Norge och Brann. Har du sett där? Det var under Branns match igår tror jag. Som supportergruppen, eller det är väl kanske då liksom Brands norra stå, bataljonen.
Ja.
Som då skickade ett slagkraftigt och väldigt tydligt budskap då till NFF, det norska fotbollsförbundet.
Okej.
Bötelägger klubber! Punger ut för var! NFF hatar supportare och älskar Qatar. Jag tyckte... Jag blev så jävla upplyft av de här budisarna.
Jag undrar om norsk Toto Valuto.
Nej, men jag tycker bara att det var så här. Jag vet inte ens vad de här böterna handlar om. Det kanske handlar om liksom NFF-kritik. Eller att man då protesterar mot inställningen till Qatar-VM och så vidare. Jag vet inte. Jag tyckte bara att det var liksom... Det var nästan som en limerick. Det var nästan som ett versmått på den där budisen. Ja, som förhöjdes
blir
av
blir
det norska.
Blir inte alla norska meningar en limerick om man vill?
Kanske.
Det låter ju härligt. Hörru, vi säger stort grattis till Rosengård som vann SM-guldet, Gugge.
Mm,
precis när vi står i startgroparna här med Toto 5. Nu kommer inte du vara med i det, men det blir kul.
Mm. Det misstänker jag. Nej, men jag tyckte det var alldeles nyss som Häcken slog Rosengård i seriefinalen där och sprängde guldstriden vidöppen och oj vilket race det skulle bli. Och så noterade jag efter matchen intervjun med Caroline Seger att hon var lugnet själv, sa att alltså, vi leder fortfarande med ett par poäng, så det är ingen fara. Det här är vårt guld.
Mm.
Och sagt och gjort. Seger, jävla pannben ändå.
Ja, jag trodde
nog att hon skulle kliva ner i källaren efter den där straffmissen i OS-finalen lite längre än vad hon uppenbarligen gjorde.
Mm.
Det var bara upp på hästen igen.
Ja.
Fy fan vad starkt. Alltså.
Ja, men det är starkt. Mässa med Olivia Skog här, as we speak. Vi är lite så här live on tape, även om Kimpa Vichén klipper lite grann.
Flugit
i två.
Ja. Det är därför ni hör det här, ni som lyssnar på måndag, så sent måndag kväll. Ja. Vi spelar in det här runt 11 på förmiddagen. Men Kimpa har varit tydlig med att idag slutar första passet 15.00.
Första barnet, nykläckt, full jävla kareta med hockeytoto. Han ska in och klippa Toto 5 och det är Toto Balotto måndag och så vidare. Då drar han ut och sitter 8 timmar på ett jävla älgpass någonstans med en duva vid örat. Skitsamma, hon skriver i alla fall att hon har flygit och att hon fortfarande sitter på planet. Så på tal om live on tape då, kanske blir det så att hon ringer upp, för hon ska göra.
Vilket plan?
Jag kan bara tänka mig att hon är på väg till landslagssamling.
Ja, just det. De samlas idag.
Exakt. Så vi får väl se hur det blir med det. Men jag tänker, det är måndag. Det är svep.
Ja.
Det har hänt en jävla massa grejer.
Var ett tag sedan du svepte, känner jag.
Det var det. Så därför har jag samlat kraft nu. Jag vet inte. Alltså, det var en massa ord idag.
Underbart.
Jag vet inte var vi landar. Jag ska försöka få ihop det. Men vi kör här.
Från Kimpa. Det där jakttornet någonstans ute i Sörmlandsskogarna så kan du vissla igång svepet, Kimpa.
Vilken helg, hörni! Var ska man ens börja? Men vi dundrar på med den stora, stolta, tungkuken. Premier League! Miljardligan, va? Pengarna bara snurrar. Oj, oj, oj! Vilken liga! Och Liverpool. Vilket lag! Salah, bäst i världen. 5-0 mot Watford. Ching-chong i medaljongen. Pling-plong, va? Och Chelsea. Men wow. Wow! Helt utspelade mot Ponnes. Pinnish! Bräntan. Vinner ändå. Visa kraft. Hänger ut. Den vinner oavsett. Upp i serieledning. Oj, oj, oj. Och City. Va? Vad händer, pojkar och flickor? 2-0 mot Premier League etablerade Burnley. Det är Bernardo Silva här. Och det är Kevin De Bruyne där. Och det är den ena och den andra. Bara rasslar i näten. Där har ni topp tre gubbarna. Förutom att Spurs vann över nyrika Newcastle. Men vad ska det bli för lag då? Oj, oj, oj. Ja, men vi har också stolta segrar för West Ham mot Everton, Wolves mot Aston Villa i Birmingham, Soton tog Leeds och i Norwich spelades det Catenaccio och formstarka Brighton tog en mysig liten pinne med sig hem. Mysigt, ja det var det också att sitta på öven i Toto-trippen i Leicester där bondkatten Solskär fortsätter att implodera. Ja, men jag säger implodera för det är fan vad de gör. Sprängs inifrån. Håller redan på att tappa mot toppen. Men de är ju fantastiska de också. Oj, oj, oj. Vilken liga hörni, vilken fotboll. Premier League hörni, wow. Så till mediokra Italien då. Ja, men lyssna lite i alla fall så ska jag försöka hitta något av intresse. Lazio Inter, lite ryck i baguetten kanske. Simone Inzaghi kom inom citationstecken hem och i en känslosam drabbning som innehöll blod, svett och Luis Felipes tårar vann Lazio. Ja, de spände musklerna och Inter tappar mark mot den absoluta toppen. Dit är för övrigt Juventus kanske på väg vad det lider. Trubbiga, känns lite nertränade. Men ack så tunga. På det några beslut från ovan som faller rätt och det blev en ny trea mot Roma. Nu är säsongsinledningskräftgången glömd och man är bara 3 pinnar från Inter. Men vad hjälper det när Napoli bara fortsätter att vinna? Utan kurvor och så vidare. Men ändå, kanske är det Napoli behöver. Lite jävla fokus på de sportsliga grejerna. Ny seger mot Torino. Osimhen flyger. 8 raka. Full jävla pott. 16 plus mål. Är det nu det händer? Va? Lyssna ni Abizzo, Svanebrutten och ni andra. Är det nu det händer? Känn Jinxens starka kraft. Ta er på bollen och kyss chillin vid strupen. Gör det. Men hör mig också. Det är fan nu det händer. Om nu inte ett totalt skadeskjutet jävla Milan ska tjafsa vidare och vid närmare eftertanke så ska de nog gidra på lite. 0-2 mot Hellas blev till slut 3-2. Och det efter att Ibra kommit in och med sin blotta närvaro skrämt slag på steggänget från Verona. 3-2 som sagt, 2 pinnar bakom Napoli. Lilla wow för den italienska duon i toppen. Vidare Atalanta kommit igång, 4-1 mot Empoli. Tjoff upp på delad femte plats. Sen lite kryss och så i mittenriket, men det kan vi väl hoppa över för nu. Från La Liga noterar vi seger för Barça trots tidigt underläge mot Valencia. Valencia? Helt tungan är tjock. Och det där årsmötet, men det är så trött att jag inte ens orkar tänka på det. Tänka och kanske till och med fantisera, det orkar jag verkligen göra om Alexander Isak. Mållös, men på något magiskt vis lyckas hans Real Sociedad lösa 3 efter 3. Kanske finns det en turskuld att betala vad det lider. Men samtidigt tänker jag att de även på pluskontot där har en urladdning från just nämnda svensk. Och kanske kan de faktiskt vara med och bråka långt fram i vår. För Real Madrid förlorar. Atletico ska inte göra rent hus och horus och fan och hans mosters hus. Nej, de ska också förlora matcher. Där finns dessutom Sevilla som visserligen torskade mot Granada men positivt och svenskul att Ludde Augustinsson debuterade från start och hyllas i de spanska tidningarna som man säger. Va? I Deutschland, der Bundesrepublik, gjorde Foppen mål från straffpunkten i kryssmatchen mot Freiburg. Värt att nämna är att Branimir Ergota skjuter runt med 10 på ryggen i det ovärdiga Bundesliga-laget Greuther Fürth. Och han gör det enligt rapporter från, vilken jävla stad är de spelar nu? Är det Fürth kanske eller är det Greuther? Nej, ingen aning. Men rapporterna därifrån säger i alla fall att han är bra. Avslutningsvis, men håll i er nu Gugge. Avslutningsvis vill jag bara säga 30... Lyssna nu va. 31-åriga megalomaniska jävla superduper duktiga megastjärnan Super Mario Balotelli gör horhus, renthus och alla jävla hus borta i Turkiet. Och Montella, Lero Planino, ja den Montella som coachar hans Demispor säger att han har ett mission. Ett enda mission, citat. Jag ska ta Mario Balotelli till VM. Ja men hör honom omfamna det bara. Han ska till VM och stå på pallen och bli århundradets prestation ska det bli. Oj, oj. Super Mario Balotelli!
Han lever igen.
Jag läste Montellas ord. Det var faktiskt någon totolyssnare som hade länkat in det. Och det han sa liksom. Una missione. Porto Mario Balotelli ai mondiali. Det var liksom så tydligt också på Montella att jag ska ta honom till VM.
Känslan är ju att det finns plats för honom.
Alltså absolut. Alltså när Belotti, Immobile som inte blir yngre, när de två liksom är supergina.
Ja, när det typ pratas destro, Scamacca.
Skamacka och alla mediokra jävla nior som
vad heter han som startade här i bronsmatchen? Raspadori.
Nu är inte han jättenia, men jag håller med.
Nej, när han får spela, då är det klart att det finns plats för Balo. Aja. Men du, innan vi tar tag i svepets sportsliga ingredienser och utgår från det, så tänker jag bara, från en omsusad italiensk anfallare i form av Mario Balotelli till en annan omsusad anfallare som har levt och verkat väldigt mycket i Italien, nämligen Mauro Icardi.
Just det.
Det är säkert många som har noterat att det har hänt grejer i ett av fotbollsvärldens mest uppmärksammade förhållanden, nämligen mellan då Mauro och Wanda.
Svepet eller? Ja, men jag kan bara göra det väldigt tydligt.
Ja, vi kan väl bara recapa för de som har kanske kommit in i Toto senaste året, som kanske inte har hängt med kring Mauro Icardi, Wanda och så vidare. Genom alla år så är det ju så att en gång i tiden så spelade Mauro Icardi i samma lag som den också argentinska men betydligt äldre anfallaren Maxi López.
Spelade de ens i samma lag?
Det gjorde de väl.
Jag vet inte fan, Maxi López spelade i Catania. Mauro Icardi var nog mest polar och hängde på jotten. Jag kan dra den. Alltså jag tror att det var så här, och så får någon rätta mig på detaljerna. Tror inte de var det? Ah, upp i Genoa kanske. Att han gick från Catania upp till Genoa. Möjligt. Hur som helst var det då. Bilder rullade ut på han andra som började på B, argentinska anfallen Bergessio. Men lyssna nu bara. Lyssna nu. Bergessio, Maxi López, Icardi sitter på en jott utanför Catania, förmodligen nära de lipariska öarna och den aktiva vulkanen Stromboli. Där sitter de och myser. Maxi López har med sig sin fru Wanda Nara. Bergessio, han har med sig sin fru, och så har vi då femte hjulet.
Körde du precis en Martin Åslund? En garderings... ett garderingsuttal.
Skjut mig. De sitter där och har till synes väldigt trevligt. Mauro Icardi, uppenbart femte hjulet. Det visar sig efter några månader att Wanda Nara och Mauro Icardi har knullat. Och de är kära i varandra. Maxi López, han har också strulat runt nere på Sicilien. Och Wanda Nara lämnar honom för Mauro Icardi. Detta är det stora sveket, tycker inte bara de liksom närmast inblandade. Utan hela Argentina ställer sig på Maxi López sida. Så även Leo Messi, så det här blir en världsangelägenhet.
Visst fan var de lagkamrater?
Ja, det,
alltså det här var väl liksom Patrik Ingelsten och Henrik Rydström.
Det går ju väldigt snabbt att kolla 2.0. Om vi pallar Sveriges största fotbollspodd. Ja, skitsamma. Men det blir ju infekterat. Wanda Nara och Maxi López har ju barn ihop. Och jag menar, Mauro Icardi, han omfamnar i barnen. Blir deras bonuspappa, och de är så kära. Och det är tatueras och det hålls på. Tills då för några dagar sedan när
Wanda Nara... Vi kan väl bara, liksom, jag tycker att du ändå snabbspolar förbi det faktum att Mauro Icardi alltså, han är ju extremt tatuerad, men han tatuerar alltså inte bara namn, utan
barnens
liksom en bild,
namn. Ah.
En avbildning av Maxi López och Wandas barn. Ah. Sen så har ju Mauro Icardi och Wanda fått en dotter, va? Alltså ett eget barn, som också givetvis finns avbildat på Icardis lekamen. Men ni fattar, det är på den nivån. Alltså han har som bonuspappa en homewrecker klivit in och gaddat in då Maxi López barn på sin egen hud. Och så har de lämnat Italien, det var ju stormigt där med Inter-supporterna. Gick till PSG, har ju haft en märklig session får man ju säga i PSG. Han har ju inte varit superkass och suttit i någon box, men det har ju heller aldrig liksom lossnat. Han har ju heller aldrig blivit en del av det ordinarie PSG där han som spjutspets har öst in mål, även fast hans siffror och mål per 90 minuter är ganska bra. Han sitter väl på en monsterlön, och på många sätt och vis så har väl det varit ganska frid och fröjd.
Tills då för några dagar sedan. Och jag har en svensk översättning på det Wanda Nara skriver på sin Instagram story. Låter så här. Och du ska bara in och fördärva. Det är det Wanda Nara skriver.
Hon skriver alltså på sin Instagram story.
Men jag har ju precis översatt det.
Svart bakgrund, vit text. Otra familia mas que te cargaste por zorra. Jag förstår ju liksom med min ytterst knapphändiga liksom, romanska språkkunskap att men du har liksom sabbat ännu en familj för en sköka.
För en...
Så. Jag ville bara liksom dubbelkolla så att jag inte liksom hade missat någonting. Så jag skickade in hennes story i Google Translate. Fick då en väldigt lustig översättning, måste jag säga. En annan familj som du debiterade för en tik.
Där skulle du få in folk
och då ändrade Google Translate från kassera till debiterade. Det hade nästan varit ännu roligare med just kassera. En annan familj som du kasserade för en tik. Innan vi fortsätter här så måste jag bara lyfta det liksom väldigt märkliga men på ett sätt också lite lustiga i sammanhanget. Om nu Wanda Nara eller Wanda Icardi de facto skriver ut här liksom ytterligare en familj som du sabbar liksom så här, du har gjort det igen. Sabbat en familj för liksom ännu en sköka.
Ja.
Så säger hon väl mellan raderna, alltså då åsyftar hon ju att det här har Icardi gjort förut med en sköka, men då är ju skökan hon, eller?
Ja, om man inte har varit och liksom petat i något som hon har sett mellan fingrarna en gång, ingen gång, två gånger, en miljon gånger.
Och jag tror att hon åsyftar väl att du sabbade en familj förut också med en slinka, men problemet då är att hon säger, alltså hon antingen är hon medveten om att hon är då slinkan eller så fattar hon inte att det blir då konsensus här. Det, jag tyckte bara att det var lite liksom dråpligt i sammanhanget.
Mauro Icardi skickar i alla fall då i den här jävla soppan som vi såklart kommer följa till slutet, och det har visserligen varit en helg full av fotboll som precis har sagt. Men vi måste ändå gå till botten med det här och vi följer det.
Du skickade ut på Twitter att det här är ju helgens största news.
Ja, jag tycker ändå att det är lite roligt att vara vår damernas värld, eller vad heter de här skvallertidningarna som Sebastian Mattsson jobbar för.
Se och hör.
Se och hör, exakt.
Hänt extra.
Jag tycker att det är värt att följa upp. Och Mauro Icardi skickade ut en bild där han ligger i hennes typ knä. Ser ut som att han ska suga på hennes tutte. Typ. Och det hade inte förvånat mig om han
diatiken.
Hade diat henne heller.
Han ska diatiken.
Varpå hon då svarar med att gud vad skönt att ha en hand utan ring. Alltså så här, där ringen är borta. Ja, men ni hör ju nivån. Fuck that nu, kan vi gå vidare?
Ja, kan vi det. Alltså, jag känner bara att vi under veckan här som precis har inletts kommer kunna hitta guld på både Wandas och Icardis Instagram.
Jag ska göra en sån här bildserie.
Kom ihåg här nu hur det lät för, kan det ha varit 2 år sedan, i samband då med Icardis självbiografi som han släppte. Fick han ju väldigt mycket skit från olika håll och kanter.
Jävla självbiografierna som släpps när man är 20 bast.
Och han då skickade ut det här klassiska citatet att ibland är det bättre att hålla tyst och framstå som en riktig jubelidiot än att öppna munnen och skingra alla tvivel. Det här använder ju Mauro Icardi då i helt fel syfte på sin Instagram. För han tänkte då att öppna munnen och skingra alla tvivel betyder att det är bättre då att öppna munnen och berätta vad som egentligen hände. Inte att han då förstod att när du öppnar munnen, det är då du skingrar alla tvivel kring om du är en jubelidiot eller inte. Han öppnade munnen, trodde att nu ska det skingras tvivel här kring vad som har hänt. Men egentligen så skingrades det tvivel om att det finns ju inget snack om saken att det här är en jubelidiot. Noterade också en rolig tweet i samband med det här igår kväll när någon Inter-supporter, ganska följt konto, skrev att Inter-supporterna som i denna stund proklamerar Mauro come home-grejen. Ja. Det är Inter-supporternas mörkaste stund. Att det blir liksom inte deppigt att i det här läget, det är då liksom vissa interister känner att ska du inte bara komma hem? Ja.
Det här är väl det
sista man vill liksom så här ge sig i kast med den här soppan i det här läget. Ah! Jag vet inte. Det om liksom Mauro och Wanda Gate. Kanske får vi anledning att återkomma till detta.
Badrumsveckorna är i full gång hos våra stolta sponsorer K-Rauta. Vi är så jäkla glada att vi har fått hjälp av K-Rauta att gå från en riktigt, jag ska vara ärlig, en riktigt jävla dassig mugg till, alltså det, känslan är otrolig när man går in nu. Kaklet från K-Rauta, prylarna från Kårauta. Ja, vi valde ju svenskproducerade Svedbergs prylar. Det är man lite extra stolt över, va? Det är äkta, det är bra, det är snyggt. Man går in på kårauta.se och så ser man bilder och reportage från vårat lilla skitrum till detta lyxbadrum. Och så måste jag slå ett slag för alla andra otroligt snygga och grymma produkter från Svedberg. Så det stora tipset är att gå in på kårauta.se eller ett av byggvaruhusen såklart. Har ni gått i renoveringstankar, ni kanske går i renoveringstankar. Men passa på nu när det är badrumsveckor. Ryck tag i en projektplanerare, för jag misstänker att alla som lyssnar på det här inte är supervassa på att planera sitt eget badrum. Men alldeles oavsett om man är lite vass så kan det vara en poäng att prata med projektledare i alla fall. För att de kanske tänker på ett annat sätt som inte ni gör. Glöm inte att använda er heller av Click and Collect. Alltså det är en otrolig funktion. Man beställer innan. Sen så är det bara att hämta upp produkterna på närmaste K-Rauta byggvaruhus. Hörrni, nu är det badrumsveckor men de är snart slut. Passa på. Vi slår ett slag för Svedberg som sagt. Det är rabatt 20% just nu. Så in på deras Instagram. In på krauta.se. Renovera ett badrum, passa på. Vi säger stort tack till K-Rauta. Hörrni, vi är ju sponsrade av NLY Man och ni vet att vi just nu har en kod TOTO20 som man får 20% rabatt på som lider mot sitt slut. Så passa på att använda den när ni ska köpa nya höstjackan som dock nu kanske börjar gå över till att bli vinterjackan. Så passa på nu, men det är inte bara det. Vi har en tävling på Instagram, ni som inte följer oss gör det. I den tävlingen så tävlar vi ut matchbiljetter till Malmö mot Chelsea inklusive hotellövernattning på premiumhotellet MJS Hotel. Och det är ju en given anhalt, va, för de mest hängivna fotbollssupporterna. Men tänk er själva, vilken jäkla mysig midweek-natt man kan få och kväll såklart med Malmö-Chelsea. Vi tävlar inte bara om det, vi tävlar också om 5000 kronor presentkort för vinnaren och för vinnarens polare. Så gå in på Instagram, följ Enelyman och Toto Balotto och ni hittar allting på vårat Insta-konto. Men kanske framförallt budskapet från Enelyman, 20% koden är Toto20, vi säger stort tack för att ni dels gör den här jävla mysiga tävlingen men också för att ni är med oss i vått och torrt. Enelyman, ciao!
Vad gäller det sportsliga så fanns ju oerhört mycket från ditt svep som verkligen intresserar mig att plocka upp.
Vi kastar oss över det, men ska vi bara liksom ta in Olivia bara, för nu var hon med. Ja, och gratulera.
Absolut.
Ja, och jag tror att tekniken ska funka och allting liksom... ja, men du hör. Det verkar funka. Det verkar jävla studio man byggt, Gugge. Ja.
Tjena, Tutto!
Tjena, varmt välkommen!
Och stort jävla grattis till SM-guldet, Olivia!
Tack, tack, tack igen.
Du hade precis flygit. Vi konstaterade att det måste handla om landslag nu, va?
Ja, exakt.
Från det ena till det andra liksom. Eller från den ena succén till den andra.
Ja, men Irland? Precis. Irland.
Jag fattar ju såklart att man vill stämpla in till en VM-kvalsamling med fulladdade batterier. Å andra sidan så känner jag ju en besvikelse över att det inte verkar finnas ett enda uns eller spår av något slags hårt firande från söndagskvällen igår.
Ja, men vi hade ju helt enkelt bara en liten middag på Luleå flygplats igår.
Kallax?
Ja, heter den så.
Ruskigt sval. Alltså vad har de där uppe? De har någon burgarställe typ.
Ja, det blev O'Leary's. Ja. Det blev O'Leary's igår.
Otroligt. Alltså, vet du vad det får mig att minnas? Det var när jag såg IFK Luleå mot Karlberg i playout i division 1. Och Luleå som då playoutar sig, klarar sig kvar i division 1, har något krystat firande på typ O'Leary's eller All-Star uppe i Luleå. Och sen så avslutas hela kvällen med att jag tillsammans med några Luleå-spelare, bland annat lillebror Rajal, också, går igenom ett jättekallt Luleå och sjunger hata Boden, hata Boden. Ja. Men ni verkar ha haft det trevligare.
Ja, alltså det var faktiskt väldigt trevligt där på flygplatsen. Men det var inte så länge och sen så blev det en flygresa till Stockholm då som vi alla var samlade. Sen så stannade jag och några till kvar i Stockholm och resten fortsatte firandet i Malmö helt enkelt. Så vi missade en del där.
Men då känns det väl som att det finns lite ändå att revanschera sig kring på Irland. Alltså där kan man fira, där kan man ha kul.
Ja, verkligen. Nej, men Irland-matchen blir ju skitviktig, så det ska bli väldigt roligt att möta dem.
Ja, men tre poäng mot Irland och sen liksom dubbelt firande, så får du ju snacka med Gerhardsson. Alltså, han har fan släppt iväg Oskar Lewicki på ett bröllop så att han missade en allsvensk match med Häcken.
Han har förståelse.
Han om någon fattar ju att okej, vi kanske inte ska använda oss av Rosengård-tjejerna i den här träningsmatchen som följer Irlandsmatchen. Låt dem gå ut och ta ett par Guinness och fira rejält i liksom tempelbarområdet i Dublin.
Du, Karro, vilka är mer?
Ja, Karro är hemma faktiskt, så hon kan fira på. Hon njuter. Ja, men det är jag och Emma Berglund som spelar i klubben just nu, men Nathalie Björn och alla de som lämnade i somras, de har ju också vunnit. Så vi får fira här lite.
Mm. Men jag hör ju, det är du och Emma. Det är du och Emma i Tempelbar på, vad blir det, torsdag natt.
Men så vi har ju en hemmamatch mot Eskilstuna, så då hoppas jag att det kan bli lite bättre firande helt enkelt.
Hur skulle du vilja sätta in det här SM-tecknet då i din karriär? Det kändes ändå som en markering från FC Rosengårds sida mot liksom Häckens nystartade verksamhet och den uppmålade duellen er emellan, som att nej, vänta nu, alltså, ni har fortfarande en bit kvar till drottningarna från Skåne.
Ja, men nu är det något år sedan Rosengård vann, så att de har varit väldigt, väldigt sugna på det här SM-guldet nu. Och jag om någon har varit väldigt sugen också, eftersom att jag aldrig har vunnit innan och bara varit nära. Så att jag kände att nu ska jag gå till Rosengård och så ska guldet hem bara. Så har det varit, den känslan har varit hela året. Och vi lyckades, så vi är väldigt glada.
Ja, nej, men alltså lyckades, men låt oss försöka att inte vara så ödmjuk. Eller jag behöver inte vara ödmjuk kring din säsong. Alltså vilken jävla säsong. Alltså, jag minns den här tidiga matchen mot Hammarby på hemmaplan. När du liksom bara vek in från vänster och sköt i bortre krysset två gånger, och sen så har ju det bara fortsatt blivit en patenterad Olivia Skog rörelse på något sätt.
Ja, det har blivit lite fler mål i år.
Så det är en jävla roligt säsong. Individuellt också.
Ja, jag är jätteglad. Jag har mest stått för assist innan, och nu har jag kunnat göra fler mål, vilket har varit väldigt roligt. Men blir lite lättare när man spelar i topplag.
Jo, men det är såklart att det är så. Men finns det någonting annat som du liksom skulle vilja trycka på som har gjort att det har varit en så fin säsong? Alltså om man tar bort att du spelar i topplag.
Nej, men jag lärde mig jättemycket i Djurgården. Alltså det här med att ta eget ansvar och sköta om min kropp och hela den biten. Jag har varit bra på det innan också, men jag lärde mig det på ett helt annat sätt. Och det har jag tagit med mig till Rosengård i år också, och inte tagit något för givet bara för att jag har kommit till en bättre klubb. Så jag har bibehållit det och sen liksom spelat med väldigt bra spelare runt om mig, som såklart gör det enklare för mig. Men jag har också sagt till mig själv att jag inte ska be om ursäkt, utan komma dit och känna att här förtjänar jag att vara. Och byggt upp ett självförtroende som har tagit mig långt den här säsongen.
Då undrar man ju direkt så här spontant, rubrikjagande som man är planen att stanna och vara med när FC Rosengård ska dansa ut i Champions League nästa år, eller ska du göra som typ alla andra känns det som senaste året och lämna svensk fotboll för att återigen prova lyckan ute i Europa?
Nej, alltså jag har kontrakt nästa år, så planen är verkligen att stanna i Rosengård. Jag hade möjlighet att sticka utomlands redan innan Rosengård, men jag tycker att Sverige är jäkligt bra fortfarande. Det är klart att vi kan bli bättre på många bitar, men jag har det väldigt bra nu, både privat och på klubbnivå. Så att det känns dumt att lämna något så bra när jag får spela 90 minuter varje match också. Det är mer givande här.
Vad tycker du annars är, om man på något sätt gör en nulägesanalys av damfotboll när man kollar Champions League, alltså den absoluta toppen, var står svensk fotboll jämfört med Barcelona vinner allt till exempel, och många andra länder satsar hårt nu?
Nej, men det är klart vi är efter nu, ganska långt efter, och det är ju det är ju ett problem, absolut. Och vi behöver få in mer pengar och få det mer attraktivt att spela i Sverige igen. Vi har ju varit den bästa ligan i världen, men vi är ju långt ifrån det nu, kan jag tänka. Men topplagen är fortfarande väldigt bra, och det är klart att nu när vi har spelat Champions League så har vi tagit oss ganska långt, men inte hela vägen, och det är svårt att nå dit just nu. Men vi hoppas att vi kan vända på det på något sätt, men det är svårt när storklubbarna ute i Europa bara kan göra vad de vill egentligen.
Men inte helt dumt då kanske att Malmö FF, även om det blir en statskonkurrent, men alltså så här, de är på väg upp, har väl gjort 3000 mål och släppt in noll på vägen mot toppen. IFK Göteborg satsar, Hammarby, AIK, Djurgården, alltså att storklubbarna ändå lägger stora, mer och mer resurser. Jag vet till exempel Hammarby har ju lagt ännu mer resurser inför nästa säsong på damlaget och fördelar på ett annat sätt och så vidare.
Ja, nej, det är jättekul tycker jag. Alltså, sen hoppas jag bara att det sköts på rätt sätt, så att man inte bara tänker att nu har vi ett damlag för att det ser bra ut, utan att man verkligen tar vara på det och gör något bra utav det. Men sen tycker jag också det är kul att om vi har några klubbar kvar som liksom är sitt egna, som Rosengård, som har gjort en jättehärlig resa på egen hand. Men det är jättepositivt såklart att det är fler storlag som kommer in.
Hörru du Olivia, vi gratulerar återigen till karriärens första SM-guld. Väl jävla fäktat, jag vet att du har jagat det länge, så att jag hoppas verkligen du känner den där tillfredsställelsen idag som jag misstänker att du har åtrått i många år. Det är bara piska på Irland här nu, och sen så ska du och Emma Berglund ge er ut i Dublin-natten och fira hårdare än någonsin. Det tycker jag att ni är väldigt, väldigt värda. Så misstänker att du dyker upp här snart i Thomas Toto 5 som rullar igång snart.
Det hoppas jag.
Så kan ni prata vidare.
Det vet ni att jag gör.
Underbart. Hälsa Gerhardsson också.
Tack för gratulationerna. Ja, det ska
tack
göra.
Olivia. Ha det så bra. Lycka till.
Tja.
Tja, tja, tja.
Tack, hej, hej.
Men lilla samtalet mitt i, var var vi någonstans?
Vi var väl på den punkten att vi skulle då återgå till det faktiskt sportsliga som skett i helgen. Du tog upp en hel del matigt i ditt svep, men som alltid när Wilbur José sveper så utelämnar han det som skett här på hemmaplan. Det var ju ett sprakande, får man säga, Stockholmsderby igår på Tele2 mellan Bayern och AIK. En besynnerligt svag insats av ett guldjagande AIK. Lite sista chansen som togs av Bayern att ta den här säsongen i mål på rätt sätt. Alltså det som hade kunnat sluta på ett jävla fint sätt 2021 för Hammarby med då cupguldet och ett Europakval blev ju liksom... Det blev någon mishmash med tanke på att Billborn fick gå och det var väldigt många supportrar som kanske inte stöttade det och allt som inledde året med Kindlund och ni kan det där vid det här laget. Det var ju faktiskt en jävligt stark insats av Hammarby igår på planen. Sen har det väl legat lite på lut här från AIKs håll, alltså att deras bortaspel senaste tiden har ju varit otroligt svagt. Alltså Kalmar-matchen, Mjällby-matchen, Degerfors-matchen. Det var ju liksom ingen chock att man återigen stod för en svag insats på bortaplan. Men som du säger, med tanke på deras derbyhistorik, med tanke på att de går för guldet, synnerligt svagt. Skitsamma, vi behöver inte fastna i AIKs sämre prestation, utan bara konstatera att Bayern gjorde det jävligt bra.
Ja, de gjorde jävligt bra, hade även 2-0 in felaktigt avvinkat för offside på Selmani som jag tycker kommer in och gör det. Jag älskar sånt där när tränare, som Milos i det här fallet, går in och markerar mot en spelare och så får effekt. För det är precis exakt hans prestation som han vill ha ut av det snacket som han, vad jag har förstått, haft med Selmani. Peta honom från derbyt, han blir förbannad, kommer in och visar att han ska minsann starta. För det är väl det han gör.
Ja, sen så fanns det väl liksom, taktiska anledningar som man pratade om inför. Att
men det är ändå man liksom vill ha andra spetsegenskaper.
Men exakt, det får ju effekten. Selmani vill ju starta den där matchen alldeles oavsett
prestera
matchplan och taktik.
Eller avgå.
Prestera eller dra.
Är det så?
Prestera eller dra. Absolut, cred till Milos, cred till Selmani, cred till Bayern som vinner välförtjänt och ger sig själva då chansen att, som Gustav Ludvigsson sa i studion efteråt, att smyga med här bakom den absoluta toppen, ge Europaplatserna en möjlighet. Och jag menar, Bayern kommer ju tro på det, och Bayern är ett lag som där spelar det inte så jävla stor roll om det är Malmö, Mjällby, AIK eller Norrköping man ska möta. Bayern kan ju när de har dag, när de trummar igång, då är de ju bra. Då kan de ju slå vilka lag som helst. Så att de fyllde nog upp den där tanken med nödvändig bensin för att tro att det här kan bli en rolig avslutning på säsongen.
Jag var ju på plats på derbyt, krädd till båda lägen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det så att säga, för återigen har skapat fantastisk stämning och återigen liksom sammansvetsade hela arenan ska sägas. För att det är lätt att bara landa på Ultras och att de har någon slags kamp här mot villkorstrappan, men vill med eftertryck understryka att hela arenan var med på växelramsan som göd.
Mot polisen, skrota villkorstrappan.
Skrota villkorstrappan. Minisnitzel till den bajaren som ställde sig och pissade. Kan det varit en timme, en och en halv innan matchstart. Jag var på väg upp för en trappa på Arenavägen. Han säger nej, nej, nej. Du ska inte upp här, hade AIK alls duk på mig. Och jag liksom stannade till lite, blickade upp och sa okej. Nej, du ska inte upp. Ta en annan väg. Gå runt liksom. 10 sekunder senare så brakade det loss. Då kom det typ 200 Hammarby Ultras och sprang precis där jag hade kommit upp. Och jag hade hamnat mitt i det där. Men tack vare att han var kissnödig och en schysst jävel.
Och det här säger han liksom medan han står och slår en järnsjua.
Ja, exakt.
Pikt.
Ja, pikt, men också liksom jävligt... som han såg ut och som jag kände så var han på väg också att springa över, så att säga. Det var hans liga. Men,
skulle bara tömma blåsan först.
Skulle bara tömma lilla blåsan och sen köra. Så stort tack för det från derbyt också.
Jag hörde att det var någon Hammarby-supporter också som efter matchen stod utanför arenan och från en fullpackad Dramaten, alltså en sån här rullväska i tyg, stod bara och delade ut burkar till Hammarby-supporter som lämnade Tele2.
Schnitzel till det.
Vet inte vem det var, men jag såg att det här uppmärksammades på Twitter. Tycker jag det ska prisas.
Det ska det verkligen.
IFK Göteborg tog ju också en ruskigt efterlängtad trea nere i Göteskärt på Gamla Ullevi mot Öreskärt.
Ja, men,
och det var ju ett dråpslag för Örebro som har bytt tränare för andra gången den här säsongen. Marcus Lantz fick ingen önskad effekt, utan alltså, av det jag såg ungefär första timmen innan jag verkligen fick ta tag i fotbollssöndag Europa-jobbet igår, så var det ju ett Göteborg som verkligen dominerade. Jag har inte sett Micke Stare leva sig in i matchen så liksom på tå som han gjorde igår. Det var ju verkligen den Stare man har saknat. Han har ju varit så jäkla liksom lugn och reserverad trots att tabelläget har varit vad det har varit sedan han kom tillbaka. Och man har känt så här, vad fan är Stares glöd? Det är nästan så att han har fått bita sig i tungan i vissa eftermatchen-intervjuer. Och visst, det bubblar ju där inne, men han har fått liksom lägga band på sig själv. Igår var det Micke Stare som stod och studsade och hoppade på den där sidlinjen. Och Polon var på. Och det var liksom, nu finns det ingenting att spara på längre. De hade varit på retir och nu jävlar skulle det markeras här. Och det tycker jag att Blåvitt gör. Poetiskt vackert också att det är Oscar Wendt som får göra båda målen i den här matchen, med tanke på hans extremt svaga insats mot AIK på bortaplan här för några veckor sedan, där han fick klä skott för haveriet under Stockholmsveckan för Blåvitt. Så att det var en kraftsamling från både lagledare och inte minst då supportrar som bar fram Göteborg till en trea som blir lite, inte för att jinxa någonting, men det som räckte för mig för att känna så här, de kommer ju inte åka ur den här gången heller. De kommer klara sig och kanske blir det här någon slags ruta ett i resten av deras historia. Förmodligen inte, men det var i alla fall en insats som jag tyckte sjöng något slags lov om att IFK Göteborg har liksom stoppat blödningen. De kommer ta de poängen de behöver. De vet vart gränsen går.
Exakt. Nej, men det tror jag också. Alltså, de är för bra för att åka ur. Och sen, hade de haft det här tabelläget och legat där de låg för en vecka sedan med 2-3 matcher kvar, då hade det varit annat. Då hade det smygits in så jävla mycket nervositet och skit i gruppen. Men med tanke på att det ändå är 8-7 omgångar kvar att spela, så skulle jag vilja säga att det är klart också, precis som du.
Ja, men jag tycker också att dels att de slår Örebro i det här läget, det blir ju sån otrolig liksom, 6-poängsinsats. Att Malmö pulveriserar ett Östersund som knappt fick ihop lag i lördags. Alltså, nu finns det ju 2 åka ur räddningsplanker skulle jag säga. Även fast jag inte vill döma ut Örebros, men ändå liksom så här.
Det
kommer ju komma en effekt på Marcus Lantz, såklart. Mm. Men när Blåvitt börjar med att ta 3 poäng av just Örebro, så blev det liksom tillräcklig markering för min erfarenhet i mitt pall för att fatta att...
Men ganska neutralt i det här läget. Eller?
Kanske då att kvalplatsen ligger där och spökar. För jag menar, Degerfors, otroligt imponerande seger. Mjällby, alltså herregud.
Jag tror
att Kim Vichén inte var pappa. Och då känns det som att han har varit pappa jävligt länge. Ja. Även fast vi inte vet om han har fått en son eller dotter. Ingen så har han varit pappa väldigt länge. Men jag tror att Kim inte var farsa senast Mjällby släppte in ett mål. Alltså det är så länge sedan Mjällby släppte in ett mål. 4-0 igår mot Kalmar. Det är som körning nere i Blekinge.
Om vi har att göra med en great escape.
På Degen?
Nej, på Mjällby.
Mjällby går för fan för... De har ju Europaplatserna insight.
Vad har de nu? De har 27 poäng. Någon slags great escape är det väl ändå.
Ja visst, det är väl klart att...
Lite för tidigt i och för sig att de går så här bra. Det skulle ha varit återigen de 5 sista omgångarna som de bara gör rent hus.
Men på tal om liksom lag som lyfter från den allsvenska botten, så skulle jag faktiskt bara vilja krädda Sirius tränare Daniel Bäckström. Jag vet inte hur mycket du har följt Sirius och honom den här säsongen.
Svårt han är att missa liksom. De har gjort mycket bra. Och
han är väldigt ung. Jag tror att han är jämngammal med mig. 89, 88 kanske. Oerhört sympatisk figur som jag har förstått via mina knapphändiga kontakter in i Sirius omklädningsrum. Evigt uppskattad av spelargruppen och verkligen liksom en tränare av den nya generationen som kanske är lite annorlunda i sin stil. Men jag fastnade verkligen för Bäckström efter matchen-intervjun efter förlusten mot AIK i början av augusti. Jag vet inte om du kommer ihåg den där matchen, men Sirius var bra, var riktigt bra mot AIK, men de kör ett sent avgörande. Radulovic tror jag gör 1-0 sent och de lämnar Studenterna med 3 poäng, och där och då så har liksom Sirius åkt på ett par sådana smällar egentligen under hela sommaren.
Ja, men är de inte där att de spelar bra, jo, men får inte poäng.
Precis.
Och det är kanske lite naivitet som även liksom landar på honom som ung tränare.
Ja, kanske. Men det här resonerar i alla fall Bäckström i då studien efteråt väldigt sansat kring att jag har svårt att stå här och vara liksom förbannad eller uppgiven, för att jag tycker vi gör så många bra saker där ute, och det handlar bara om att fortsätta ingjuta tålamod och en tro i gruppen på att vi gör rätt saker. Poängen kommer komma. Vi får inte tappa skallen här nu och tro att vi är lika dåliga.
Skulder och skulder och så vidare, så hade de väldigt mycket på plussidan.
Ja, och han pratade om att så här, vi kan inte i det här läget nu titta för mycket på tabellen och tro att vi är så dåliga som tabellen menar på att vi är. Utan det här, det är bara att jobba vidare, och det blir min uppgift att fortsätta få mina spelare att tro på att vi faktiskt är så här bra. Och
så har jag följt
Sirius liksom noggrannare efter den intervjun än vad jag hade gjort inför. Och nu så står man på, jag tror att han har tagit 14 poäng på de senaste 8 matcherna. Och man har liksom lyft från bottenträsket, och det är väl klart att man ska inte ropa hej än.
Ja, men de leder ju den undre halvan ligan.
Sirius kan inte torska sig till ett nytt kontrakt, men det har verkligen blivit så som Bäckström pratade om. Att vi fortsätter göra samma sak, det är bara trumma på, det är bara liksom fortsätta hålla huvudet högt och ryggen rak. För det vi gör där ute är så pass bra att poängen kommer komma om vi bara fortsätter. Så att, ja men, i då liksom lägen av, jag säger inte att det var fel nödvändigtvis av Örebro att återigen byta tränare och panika in Marcus Lantz och liksom dra i någon nödbroms kring liksom säsongens andra tränare. Alla klubbar agerar såklart olika och alla situationer är annorlunda. Men jag tycker att i Sirius fall, nu finns det ju en extremt liksom pressad ekonomi där som gör att man kanske inte kan sparka tränare och plocka in andra. Man måste vända på varenda krona. Men jag hoppas att liksom Bäckströms filosofi och sätt att arbeta och sätt att prata kan ingjuta lite lugn och ro och tålamod och tro på att saker och ting behöver ibland också få ta tid. Man måste kunna titta på prestationer och de underliggande siffrorna. Jag tror till exempel att i Sirius fall så är liksom expected goals och expected goals against siffror som där och då i slutet av sommaren indikerade alla liksom i någon slags styrelse eller sportsliga råd eller supportrar eller media att så här, men titta på de här siffrorna, det kommer komma. Det kan inte fortsätta gå stolpe ut hur länge som helst när vi spelar så här bra som
vi
gör.
Vi ska till internationell fotboll en sväng, varit igång i 50 minuter och inte ens touchat det förutom i svepet. Jag ska bara säga, jävligt rolig match ni som lyssnar måndag mellan Djurgården-Elfsborg ikväll.
Ja, den blir ju ruskigt intressant. Mm. Det är väl så
känsla att på mål där.
Om både Elfsborg och Peking vinner så är det alltså fem lag inom två poäng.
Jag är denna vecka sponsrad av Rocker och just nu så vill vi tillsammans med Rocker slå ett slag för Rockerkortet. Ja, förutom att det är mattsvart och har genomskinliga härliga inslag som gör att det känns väldigt exklusivt. Det är ballt, du vet, när du sitter på krogen, kanske drar upp det, du står i kön i affären. Folk kommer att titta på detta. Det som är så fint med det här kortet, hur som helst, som är ett kostnadsfritt Visakort, det är att du laddar på det med Swish. Och lyssna på det här, man kan även sätta in sin lön på ett sparkonto. Det här är ruskigt smart tänkt av Rocker. Och så får man ränta på pengarna från första kronan. Och så tänker ni, ja men vadå, om pengarna tar slut ska jag hålla på för över och så. Aha, men Rocker, de har tänkt till här också. De har lanserat den nya funktionen automatisk påfyllning. Vilket innebär att de för över pengar från sparkonto till Rockerkortet när saldot är för lågt. Man kan bestämma själv vilket belopp, som ni kanske förstår. Så till exempel då, om kortet hamnar under 500 spänn så fylls det på med 500 kronor från sparkontot. Så slipp stressen med att göra överföringar vid kassan. Använd Rockerkortet. Skaffar man det nu och genomför 3 köp innan sista oktober så får man 500 kronor på kortet. Kampanjen gäller de 20 000 första nya Rockerkortkunderna. Vi säger stort tack till Rocker för att ni är så himla smarta och för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi lämnar Sverige, vi tar oss utomlands. Vilka matcher kittlade dig extra den här helgen?
Men som du hörde så var jag väldigt upprymd kring den engelska toppstriden i svepet.
Vad är egentligen den engelska toppstriden?
Men det är Liverpool, City och Chelsea.
Okej, okay. Jag tänkte ifall Leicester, Manchester United räknades in där.
Nej, de gör ju upp om den sista Champions League-platsen.
Vi har ju pratat extremt mycket om Ole Gunnar Solskjær och hans nyligt. Nej. Men vet du vad jag skulle vilja slå fast?
Nej.
Efter den här matchen, för jag har också läst all samlad engelsk media och att det samlade intrycket därifrån är ju att Ole Gunnar Solskjær sitter fortsatt säkert.
Ja, ja.
Och jag tycker att efter den här förlusten mot Leicester, nu kan man inte längre kritisera Ole Gunnar Solskjær. Det är inte hans fel längre.
Nej.
Förstår vad jag menar?
Ja, alltså, fattar, exakt.
Nu är det inte längre han som ska ha skit.
Nej.
Nu ska de som låter honom sitta kvar för varje match. Det är de som bara ska ha skit nu.
Mm.
För det kan inte bli mer uppenbart att det här går inte längre.
Nej.
Så om han nu, för att Ole Gunnar Solskjær kommer ju inte ställa sig upp, sträcka upp handen och säga, hörni, jag känner att det här går inte längre. Jag hittar ut själv.
Det är någonting med hans lugn och sneda leende i intervjuerna som gör mig så jävla irriterad. Jag ska bara ha det sagt.
Kanske hans norska nationalitet.
Finns det.
Nej, men du fattar vad jag menar. Alltså, så här, jag tycker att nu får man inte längre kritisera Ole Gunnar Solskjær.
Mm.
För det är inte han, alltså, han gör ju väldigt mycket skit, såklart. Men nu är det de som låter honom sitta kvar.
Mm.
Det är de som ska ha precis all skit. För det här går inte längre. Det är bedrövligt.
Ja, men en sak som jag tänkte på där, att Chelsea vinner. Men det är ju Brentfords match och det är ett jävla tryck på hemmaplan.
Vilken
och...
jävla forcering alltså. Att de ja, inte får in den bollen.
Ja, det är otroligt.
Mandy är ju bra. Alltså, han förtjänar ju verkligen att nämna sig i liksom diskussionen kring de bästa målvakterna around. Ja. Och som du säger, man har det
otroligt
laget man har.
Otroligt hur de har löst målvaktssituationen efter hela Kepa-storyn. Och att de ändå, ja, men att de löste det, hittade en målvakt i mitten av den franska ligan. Eller hur var det?
Ja, precis.
Ja, exakt. Och att de löser det på det sättet. För att, jag menar, vi satt ju här och undrar, det här går ju inte att lösa. Efter att ha spenderat så mycket pengar kan de inte köpa ytterligare en dyr målvakt. Utan de måste hitta en annan väg att gå här. Mm. Och så fiskar man upp honom och det blir så jävla bra. Men man ska inte be om ursäkt för det. För att de har valt honom. Och han är en del i det här laget också.
Såklart. Men Brentford stod ju för...
Det är ju på riktigt.
Ja, otroligt på riktigt. Sen så, jag menar, jag kan ibland såklart se en isolerad match som en isolerad match. Och det kan vara väldigt mycket oflax och väldigt mycket stolp ut. Men samtidigt har man ju sett så många gånger lag som Juventus, Chelsea, de här tunga topplagen som rider ut stormen. Ja, ja. Som står där när slutvisslan ljuder med 1-0. Och det sker, så många gånger att man vet att det kanske inte bara handlar om flax och att bollar går i ribba och stolpe och det blir monsterräddningar och deflectionskott.
Chelsea har ett par lägen.
Det är ju inte orättvist i den här matchen att Chelsea tar ledningen. Nej. Och Lukaku missar ett jätteläge för att stänga till 2-0. Men att man står pall en sån där forceringskvart.
Också en styrka såklart. Man skulle kunna göra en brygga över här till Juventus seger över Roma. Nu finns det väldigt många omständigheter som är olikt den Brentford-Chelsea. Men det finns också en likhet i tyngden och att kunna lida sig till segrar. Som Juventus med lite hjälp av domare och så vidare.
Får jag bara innan vi tar oss till Turin, kort konstatera misstimingen från Brentfords AP-systemansvarige som alltså spelar ut musik på arenan, med tanke då på vad vi pratade om förra veckan när Camp Sweden och liksom Gula väggen-gänget valde att köra Janne-ramsan när Sverige var som mest tillbakapressade mot Grekland och att det blev fel. Jag vet inte om du tänkte på det, men 2 sekunder efter slutsignal Brentford-Chelsea, när då Brentford alltså har blivit rånade på en kvittering, inte rånade i form av bortdömda mål, men alltså så här, det är som match där de verkligen förtjänar minst en poäng.
För alla inblandade i Brentford-läget, supporter och spelare, så var det ju liksom gamnacke och en och annan tår.
Ja, precis. Men 2 sekunder efter slutsignal så trycker då AP-systemansvarige igång Hey Jude. Och det här är liksom, det spelar ju då den röststarka tillresta Chelsea-skaran i händerna. För det är ju de då som får stå och skrika upp i London-natten. Na, 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 hey Jude. Nej, men det är så här, varför, jag hatar att Milan spelar Grazie Milan även vid förlust. Mm. Jag kan bli tokig när de sätter igång Grazie Roma efter 1-1 hemma mot Empoli. För de har i alla fall den goda smaken att inte spela den vid förlust.
Men jag har en anekdot på Roma-Empoli när den
spelade. Just det. Du såg den för några år sedan. 27. Roma kan ha vunnit. jag hajade till i lördagskvällen. Så här. Hur kan man trycka igång den här låten efter en sån forcering som inte slutar med kvittering? Förstå stämningen om Ponne trycker in 1-1 i 90:e där när han får jätteläget och man kör igång Hey Jude. Ja, men då är det ju liksom då är det ju sån gåshud och en sån här stund som man lever på i flera veckor. Mm. Men att man gör det så här, nej, det blev Chelsea-supportarnas stund istället. Mycket mycket märkligt.
Uppåt, stämningsfullt och glatt i Liverpool. Helvete vad de flyger nu, Mané, Salah och Firmino. Hela Liverpool, Firmino, fan, han på nytt född plötsligt.
Det får man väl ändå ge möjligheten till efter hattrick här mot Watford. Mm. Och som du säger, alltså det här är ju ett Liverpool som går ut utan Fabinho, utan Alisson i mål.
Ja, men nu flyger de ju bara Liverpool och de kommer göra det några månader. Det gäller ju bara att konservera detta till april, maj och så vidare.
Sen så har man ju på något jävla märkligt sätt liksom landat i Manchester City som någon slags här low-key version av sig själva. De bara vinner och vinner. Den enda matchen som Manchester City verkligen har imponerat är ju Chelsea.
Och du vet ju vad jag tycker om det.
Och då var de ju otroliga.
Jag älskar det.
Ja, Alltså så här, du pratar om att det finns sparkapital kvar i både lag och spelare. Vad ska Manchester City göra? Hur ska de se ut när de trummar igång? För jag menar, liksom så här, Burnley-matchen senast här i helgen. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den matchen. 1-0 efter 10 minuter, en kvart. Och så bara liksom monotont, väldigt ensidigt. Och så kommer 2-0, en bit räcker. In i andra och that's it. Ja. Det är liksom...
Ja, men, alltså, är det någonting man vet efter att en tränare har varit så länge i en klubb som Pep Guardiola har varit, så är det ju höjden. Man känner till deras höjd, man känner till deras svackor. Däremot det här, att bara liksom ligga och trumma på och vinna 1-0, 2-0 och inte spela liksom sin bästa fotboll, det ser jag som bara positivt inför liksom när det ska avgöras den här säsongen, när det är viktigt att vara bra. Och för Manchester City så handlar det ju om att ligga med, att tuffa på och att maxa ur någonstans när mars kommer och det börjar bli vår i Manchester igen, då ska Manchester City vara som bäst. Och jag tror att Pep Guardiola under de här åren titellösa i Europa har lärt sig någonting. Och jag tror att det är det vi ser just nu.
På tal bara om Liverpool, jag glömde säga en sak. Jag vet inte om du tänkte på det när Salah gjorde sitt mål mot Watford där. Alltså han börjar ju den här matchen med en utsida i djupet till Mané som är liksom den är för sexy. Den är liksom barnförbjuden i vissa länder. Men målet han gör, det är ju liksom en uppjackning av det solomål han gör mot Manchester City innan landslagsuppehållet, där han dribblar bort 3-4 spelare och bara liksom sätter en distinkt. Det här är ju från stillastående med 5 Watford-spelare runt sig i straffområdet, så är det som att han liksom...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ja, jaha, ja, jag får väl sula den hit och så får jag ta en kroppsfint dit och så får jag söka upp den där lilla kvadratmetern som finns där, så får jag vända inåt och så, ja, då borde det vara ledigt bortre för att Bempa Foster måste ju stå på vänsterfoten här och ja, jag sätter väl in den där. Och mot City så fanns ju liksom en eufori i firandet. För att visst, det betyder ju en helt annan sak i den matchen och det är mot en annan motståndare. Självklart så spelar det in i liksom dynamiken. Men här är det ju som att liksom, han känner ju själv att han har, liksom, han har tagit sig till en nivå som han kanske aldrig har varit i sin karriär. Han är så smutshet så att det är liksom, jag vet inte, det är nästan så här fusk. Han är fuskbra just nu, Mohamed Salah. Och det är häftigt att se när spelare är i så mycket zon som han är just nu.
Ja, jag kan väl också tycka att han kanske var på väg bort från den absoluta toppformen som jag tycker att han har peakat några gånger under sin karriär. Framförallt i Liverpool, även om han var bra i Italien tidigare också. Men det kändes som att han hade peakat och att liksom hans toppar under säsong skulle bli kortare och inte lika höga. Men
jag tror, jag tror inte att det är någon slump att vi ser ganska många afrikanska spelare vara riktigt, riktigt bra den här hösten, med tanke på att det spelades både EM och Copa America den här sommaren. Alltså så pressat och komprimerat spelschemat har varit för topplagen och toppspelarna under den här coronapandemin. Alltså det är klart att det tar ut sin rätt. Jo. Det kommer små skador och man kan inte vara liksom på topp hela tiden. Här ser man istället då, alltså Sadio Mané är också tillbaka. Mm. Mohamed Salah, alltså det är...
Kanske finns en liten spaning i det du säger.
Ja, det är väl typ Mahrez emot. Mm. Varför inte Mahrez är smutsighet gör att jag tvivlar på min tes.
Å andra sidan.
Men jag tror att Salah och Mané profiterar på att de... inte spelar ett mästerskap i somras. Sen får vi se vad det kommer betyda för Salah och Mané i vår, med tanke då på att det spelas afrikanska mästerskapen i vinter. Vad det kommer innebära. Men jag tror inte att det är någon slump att Salah och Mané ser ut som de gör den här säsongsinledningen kontra några av de andra världsspelarna som har spelat mästerskap i sommar.
Byggs upp någon slags skuld här på de afrikanska spelarna som de får betala i vår.
Ja, kanske. Kort bara från Leicester Manchester United. Det var ju ett målfyrverkeri av sällan skådat slag. Vi har ju pratat om Mason Greenwoods vänsterfot och hans slägga och hans avslutsförmåga tidigare i den här podden, i synnerhet när han slog igenom på bred front våren 20. Alltså hans 1-0 här bakom Schmeichel till 1-0.
Boom.
Det är, ja men det är verkligen, för att citera Glenn Strömberg, bom. Han har mycket kvar att göra här. Det är mycket fotboll kvar att göra här. Men bom, bom, säger det bara. Bom. Så är det 1-0. Nu var det ju Bojan som expertkommenterade den här matchen och verkligen levde sig in på King Power. Men det var en jävla smäll. Och sen Juri Tielemans, 100% meningen. Alltså att han lyfter den över De Gea. Det är inget liksom överlångt inlägg som blir för djupt och går in i bort, utan det där har han ju koll på. Men, jag vet inte vad du säger. Mason Greenwood och Tielemans i all ära. Det snyggaste målet som görs här, det är ju Jamie Vardys. Mm. Alltså, jag skulle vilja sticka ut hakan här nu. Jag är ju en sucker för Jamie Vardy. Det har ju alla som har följt Toto Balotto genom åren noterat. Jag skulle vilja gå så långt att Jamie Vardy är världens bästa avslutare.
Åh, vad jobbigt det blev.
Jag
kommer ju aldrig hålla med om det.
Nej, men
vet du.
Kommer du ihåg vad jag sa? Det var väl efter Premier League-premiären i augusti. När han gör, jag tror att det är mot Burnley va? Burnley eller Norwich eller något bottengäng som han gör ett mål. Som jag säger, det finns bara Jamie Vardy i Premier League som kan göra det där målet. Alltså Harry Kane i all ära, Cavani i all ära. Nej, det är bara Jamie Vardy som är sådär. Det är någonting med Jamie Vardy med att möta bollar på halvvolley. Han är så jävla tajmad. Och avslutet han skickar upp i krysset här fram till 3-2. Det ser ju kanske inte så svårt ut för spelare på den här nivån. Men kolla hur den kroppen är vinklad. Kolla hur liksom mycket på utsidan av foten han måste möta den. Och han har sån full kontroll. Och det roliga, eller det häftiga med Jamie Vardy, det är att jag tror att han gör det där med 6 bärs i kroppen också. Mm. Alltså det är någonting i Jamie Vardys avslutsförmåga som är utomjordiskt bra. Många andra delar i hans spel. Visst, han kan sysselsätta en backlinje själv och han har ju en liksom never say die-attityd och en löpkapacitet som är otrolig. Men just den där liksom att möta passningar på 1 i boxen, gärna på halvvolley eller på volley. Otrolig. Mm. Otrolig. Mm. Jag säger att han är världens bästa avslutare.
Ja, men på det momentet då kan väl...
Kanske inte liksom på huvudet. Nej, visst. Men han har inga övermän. Nej. Kanske i fotbollshistorien. När det kommer till att möta bollar på ett med fötterna.
Ja, vi får bolla upp det till våra lyssnare. Se om det är någon som har någonting att säga emot det. Jag kan tänka mig att det finns...
Världens bästa avslutare i fotbollshistorien i fart. Vet du vem det var?
Bastota. Otrolig fart. Bara small ribba in.
Ja, fast Thierry Henry i fart. Alltså vet när han bara liksom vinklar
fart. Han är ju världens bästa anfallare att komma in från kanten i fart.
Batistuta och Alan Shearer var ju tillsammans liksom de som tog det egentligen dummaste avslutet. Men de sköt så
tidigt,
hårt.
Men de sköt så hårt som de satt ändå.
De kunde komma 6 meter närmare innan de började avsluta. Men de visste att jag skjuter så hårt, jag skjuter så högt. Målet har ändå ingen chans. Ja, visst. Det finns många Ronaldo, alltså den riktiga Ronaldo.
Sorry. Men han var ju den bästa med bollen på fötterna.
Jo, men han är ju den bästa. Han var ju den bästa avslutaren i historien på att fri med målvakten, antingen gå runt målvakten eller lura ner målvakten. Ja. Han kunde ju vinkla upp kroppen för att lägga den till sitt höger. Mm. Och så la sig målvakten ner, då vred han bara över kroppen och foten. Och la den till
världens
sitt vänster.
Världens bästa frilägesgubbe och sätta den med tåpaj. Romario. Mm,
verkligen. Mm.
Bättre alla. Du hittar ingen som tåar in bollen som Romario. Hur mycket du än tänker.
Huvudet då?
Nej, men huvudet finns det ju många. Men,
vad är Birov?
Alltså Birov är definitivt där.
Klåse otroligt.
Jo, men Klåse var ju bäst i världen genom tiderna på de låga inläggen på huvudet.
Exakt. Att kasta när man inte sig. Ska möta med huvudet.
Exakt. Så när man inte ska med möta med huvudet av slutet. det var ju Klåse bäst i världen på.
Men Birov, Crespo. Otrolig med huvudet.
Otrolig.
Alltså tjurnacka.
Att ändå att inte hämta... vara lång men ändå nicka in bollar. Bäst kunna... i världen genom tiderna, Crespo.
Och att kunna hämta ett inlägg bakom sig och ändå få fart på nicken.
Exakt.
Otrolig tjurnacke förmåga på Crespo där. Drogba var tung.
Bäst i världen på huvudet kanske Luca Toni. Att ändå liksom så här knoppa dit höstlöv och få in och ser inte speciellt hårt ut men de sitter.
Ja. Nej, det finns många detaljer i just anfallares avslutsförmåga att diskutera. Men någonstans där i toppen av fotbollshistorien på vissa sätt är Jamie Vardy. Det måste han fan vara. Jag älskar
Jamie
Vardy. Jag
vet inte vad Osimhen är på väg. Vi har hyllat Napoli. Ta bara ner Juventus-Roma. Vill du säga någonting? Mourinho efter matchen är inte förbannad på hela straffsituationen, målet, ge fördel och så vidare. Utan han är ju mer sur på de 3 minuterna som läggs till, att de är alldeles få i en match där. 4-5 hade ju såklart varit mer rimligt. Jag vet inte om det hade hjälpt Roma, men 3 kändes snålt. Mm. Speciellt efter den matchen. Han gör ju inte lätt för sig Orsato när han lägger till bara 3 minuter.
Nej, det...
Han
det,
hade ju liksom kunnat... 4-5, fan, lägger på 5 då så är alla nöjda, typ.
Alltså, och då är det inte bara straffsituationen i slutet av den första halvleken som ska vägas in i det, utan också att Chiellini. Man tar tillbaks en straff som delas ut i då inledningen av den andra halvleken.
Det också.
Men,
får en 5 i gazetten.
Ja, och bara på den situationen, det var ju väldigt omdiskuterat här, och här är ju många jäviga part i målet beroende på hur man är lagd, antingen då Juventus eller Roma.
Alla de här situationerna är så jävla röriga också. Det finns så jävla mycket att ta in.
Det jag inte liksom kan förstå, det är ju alltså att det sägs att Orsato ska ha sagt till spelarna ute på plan att straff går före att då släppa fördel.
Ja.
Men det, så
finns det någon
så
hans...
kan det ju inte bara vara. Men den där hansen vill jag bara klargöra. Att i början av juni fram till EM så gjordes hansregeln om. Jag bärsade ju hansregeln nyligen i Toto väldigt just. Hårt. Men väldigt tydligt här. Inför EM så hade man gjort om hansregeln. Det här uppdaterade Steffe Pepsi mig på inför EM. Och berättade då att om hans på något sätt... oavsett avstånd, ofrivillighet, deflection hit och ja, men vad det än är en hands inblandad när samma spelare som tar med handen gör mål, då döms målet bort. För att den får inte vara inblandad. Men det som tidigare var då liksom så punkt förfinades inför EM med att om det är så att en hands är inblandad men som inte ska bedömas som en hands och bollen går till en annan medspelare som gör mål, då ska målet stå. Jag kommer så väl ihåg det, för jag twittrade om det då. Att jag tycker att det är helt sjukt att samma hands alltså ska bedömas olika beroende på vem det är som gör målet. För mig är det helt jävla sinnesrubbat. Men så är det i alla fall. Vilket gör att de, Juventini och andra som menar på att Mkhitaryans hands ändå hade nekat det här målet, gjort det här målet bortdömt, har ju fel i och med att bollen landar hos Tammy Abraham.
Yeah.
Sen kan man ju såklart välja att tolka det som att Mkhitaryan medvetet väggpassar fram bollen med handen via en Juventus-axel ner i backen och så vidare. Jag tror inte att Mkhitaryan gör det. Han försöker ta emot sig, för han faller ju fritt. Han blir ju liksom klippt av Chesney.
Det är en bedömning i det.
Exakt. Ja, men det är inte så att bara för att Mkhitaryans hand är inblandad så kommer målet dömas bort. För så är inte regeln i och med att det är Abraham som slår in bollen. Det är ju en jätteblunder, tycker jag, av Orsato att inte släppa fördel. Att i alla fall avvakta situationen. För att när om någon gång ska man liksom så här, jag håller på signalen en sekund för jag ser vad som händer. Om inte det är när bollen är liksom i fritt spel 2 meter från mål. Jag tycker det var jättekonstigt. Sen så kanske Orsato försvarar det med att straff overrider fördel. Men jag har så jävla svårt att tro på det. Det var ju någon slags så här peak Orsato. Men Herregud, alltså.
Det var det.
Man har varit med förr, alltså, ja, så kan man säga.
Det går att prata tyngd också på Juventus. Alltså, jag menar bara att det går, jag vet att Roma supportrar kanske inte håller med, men det går faktiskt att göra. Och sen förstår jag, jag om någon förstår om man väljer att liksom ta den historiska Juventus tydliga kopplingen med domare och avsluta sin summering med det. Jag fattar det.
Absolut, samtidigt som jag tycker att, jag menar, som Mourinho är inne på efteråt också, Roma gör en jättebra match, men jag tror också att Allegri och Juventus är ganska fine med att Roma ser ut som de gör. Det är inte att Roma tar tag i bollen när Juventus vill ha den och att Roma trycker tillbaka Juventus. Nu har man ju sett Allegris Juve den senaste tiden droppa lite lägre, ligga i sina block. Chiellini Bonucci är sådär Chiellini Bonucci bra som bara de kan vara ibland. Jag tycker att Chesney förtjänar en ros för sitt sätt att liksom resa sig efter den här säsongsledningen. Han var ju rent bedrövlig, både för Juventus och Polen de första veckorna den här säsongen. Nu är det väl 3 raka nollor i ligan. Man håller en svettig nolla mot Chelsea. Alltså, där förtjänar Juventus cred. Men det blir ju också liksom starten på den här blodiga oktober som vi pratade om för Roma för några veckor sedan. Sorry. Som man inte ville ha. Det är en riktigt jobbig jävla bortaresa mot Bode Glimt här nu till torsdagens conference. Mm. Och sen är det Napoli som flyger högt. 8 raka och Osimhen smällfin. Ja,
Milan ser ju de såg ju inte jättefina ut mot Hellas, men att i det läget man är i med så många skador på nyckelspelare ändå liksom vända på det. Det är också någon slags, ja, men Chelsea vinner borta mot Brentford tyngd i prestationen, kan jag tycka.
Sen sa vi det i Fotbollssöndag Europa-studion igår kväll sent efter matcherna, att det finns bara ett lag som ligger 10 poäng efter, som man liksom så här, ja, det är bara 10 poäng. Det är bara Juventus som man pratar om i liksom de termerna. För några andra lag hamnar aldrig 10 poäng bakom. Men Juventus är verkligen realistiska titelutmanare. Alltså det är så sjukt vad som sitter i de där
någonstans
ränderna.
Känns ju den här segern över Roma på det sättet de vinner också som en katalysator för Juventus inför Champions League, inför hela säsongen. Ja, men det känns verkligen som att de kommer stå för både bra prestationer och resultatmässigt så kommer de liksom flyga. Men jag tänkte på det, Gusten, det stundar ju en Champions League här. Du ska göra sändningar på C-more, hur känns det?
Jättebra, vi drar igång 19.30 på tisdag.
cmore.se/sport, om man inte har skaffat sig ett abonnemang, är det som gäller?
Precis, man streamar alla matcher på C-more och Telia. Det är full kareta både tisdag och onsdag, så det ska bli jävligt roligt. Atletico Madrid mot Liverpool och det är Chelsea mot Malmö och det är Manchester United mot Atalanta. Alltså det finns så jävla många godbitar här.
Det finns många godbitar, och på tal om godbitar, på godbitar eller under godbitar boostade odds borta på Betsson så hittar vi våra tototripplar, och det kan vara bra att hitta in där, hörni. Titta till listan. För det går rätt bra. 3 satta på 2 veckor och pappa har hört av sig igen. Väldigt nöjd. Rasslat till på Betsson-kontot och till och med har det varit läge för min far att casha ut lite. Då har vi fått lite hybris och knåpat ihop 2 stycken toto-tripplar inför Champions League-omgången. Och jag tar dem bara rakt upp och ner här. Paris Saint-Germain, de möter Leipzig. Och där har vi spelat över 3,5 mål. Vi tror att det smäller satan. Båda är ruskigt taggade på den här matchen. Vi har också spelat Manchester City -1 mot Club Brugge. Där får man på singelspelet 1,81, men det kan vi skita i eftersom det här är en trippel. Atletico Madrid, Liverpool, över 1,5 mål för bortalaget. Alltså Liverpool, det är tisdags trippen. Och sen så tar vi oss då till onsdag. Men ni hör, vi har alltså 2 tripplar. Barcelona, Dynamo Kiev. Barcelona över 2,5 mål. Men det är så jävla viktig match. Och seger mot Valencia, kanske lite vind i seglen trots allt. Chelsea, Malmö. Över 2,5 mål på Chelsea. Vi har ju liksom pratat länge om den här matchen och flera gånger. Vi tror att Chelsea bara, liksom, bara manglar på här. Måste ju ha en seger. Och sen så Manchester United mot Atalanta. Atalanta +0.5. Kommit igång som jag sa i svepet. Vann 4-1 mot Empoli. Ser bra ut nu. Och det gör det ju inte för Manchester United. Så vi tror helt enkelt att de kan knipa en pinne här. Det räcker med en pinne för att spelet ska gå in. Så de här hittar ni alltså under godbitar, boostade odds. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda. Stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Stort tack till Betsson som är med och kämpar på i Toto Balotto, även fast det har kostat lite de senaste veckorna. Guggis, hörrni, vi går mot mål.
Yes, vi gör ju det. Vi fortsätter följa soppan mellan Mauro Icardi och Wanda med stort nöje via deras respektive sociala medier. Vi blickar framåt mot den sprakande tredje gruppspelsrundan av Champions League. Den allsvenska toppstriden fortsätter ikväll måndag. Ja, men ni hör ju själva, det rullar bara på. Vi hörs om några dagar igen. Mm. Ta hand om varandra, var snälla mot varandra och njut av livet.
Krispiga dagar om inte annat.
Krispiga oktoberdagar.
Jag ska på Toto 5-möte nu. Ska vi se vad det landar i.
Trevligt.
Det kan bli spännande.
Följ oss på sociala medier så missar ni inte uppdateringarna kring vad som händer med den podden. Vi kanske ska avsluta med Hey Jude.
Tycker jag.
Härligt. Hörrni, vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.